Är det någon gång som advent är efterlängtat och adventsbudskapet behövt, så är det väl detta år 2020. För är det någon gång som ljus i mörker har behövt, så är det i år. Därför vill vi under de här kommande 4 söndagarna i advent, som är så annorlunda, utan julkonserter, julmarknader, avslutningar, massa glögg och pepparkaka hemma med vänner eller vad som brukar finnas med i din adventstid. Men vi vill under de här söndagarna lyfta fram honom, han som beskrivs som ljus i mörker. Under 4 söndagar stanna upp i vem han är och vad han gör och vad det innebär för våra liv, Jesus Kristus. För vi tror att han kan få vara ljus in i ditt mörker. En text vi ska stanna upp vid idag, den skrevs 700 år före Kristus av en profet, Jesaja. Och han ser någonting både för sin samtid och närmaste framtid, men också någonting mer. Han var profet i Jerusalem under tiden som Assyrien, ett stort rike på uppgång på hela den, ska vi kalla det, geopolitiska kartan. De växer sig starka. En grym armé som har intagit norra delen av Israel, det som kallades Nordriket. Samaria, huvudstaden i den delen, faller 722. Och Jesaja som profet i den södra delen talar till ett folk som lever under den här pressen. Att nu kommer det här folket, de är på väg. Så det är en politisk och militär press mot det här landet. Mycket oro. Dessutom så lever det här folket i till viss del ett andligt mörker, där man hade, på grund av både kung och prästerskap som inte hade lett folket väl, så man hade kvar sin, ska vi säga, sitt sätt att tro på Gud, men det var lite tömt på innehåll. Det var mycket bara ritualer och vana, men hjärtats tro var ganska långt borta. Så in i den här tiden så talar Jesaja. Och de ord som han använder för att beskriva sin samtid och människorna där. I Jesaja kapitel 9 ska vi stanna. Du får upp några rader på din skärm nu som beskriver lite grann vad han säger. Han talar om nattsvart mörker, där ångest nu råder. Och talar om det folk som vandrar i mörkret. Och över dem som bor i dödsskuggans land. Man kan ju tänka, har han varit i Sverige i november 2020? Ja, kanske inte riktigt, men snudd på. Men det är in i en sån situation som Jesaja talar, som Guds profet kommer med sin hälsning. Och till dig som tycker att det är, eller tycker att det är, som upplever det här mörkret i vårt land, den här situationen som vi är i, som väldigt, väldigt svår. Och du kanske tycker att det har blivit mörkt på insidan också. Det är hopplöshet, det är lite ensamhet, det är lite uppgivet. Det har blivit lite tungt. Och kanske också din gudstro har börjat vissna med det. Det är inte så mycket glädje kvar i den. Till dig så tror jag att Guds ord ska komma idag och ge dig ljus och hopp. För en profet avslöjar inte bara hur illa det är. Ibland behöver man inte vara profet för att se det. Utan en profet kommer också med hopp, med tro. Och om vi fortsätter i den här texten och läser ut de här raderna, vad säger han? Det är inte bara den mörka beskrivningen. Utan det kommer upp en text på din skärm igen, fortsättningen. Där han säger, det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Och över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Profeten säger inte bara, det är mörkt. Utan profeten säger, det finns hopp, för det finns en Gud. Trots att folket till viss del hade glömt bort sin Gud, så hade Gud inte glömt bort sitt folk. Trots att de hade släppt sin tro lite grann, så släpper Gud inte sitt folk. Trots att du och jag ibland kanske glömmer bort vår Gud, så glömmer Gud inte bort oss. Utan Gud längtar efter varje människa och ger inte upp på någon människa. Även om vi lämnar hans vägar, så är han där och liksom vill dra oss tillbaka. Han släpper dig inte. Och det som är Jesajas budskap, det som är så många av profeternas budskap och det som är tråden genom hela skriften, det är att så fort vi vänder oss till honom, så fort blicken, hjärtat riktas till honom, så ser vi att han är där. Han väntar på oss, famnen är öppen. Och han älskar och vill ge av sitt goda. Och när Jesaja ser mörkret men också talar hopp och beskriver någonting annat, så talar han inte bara om det, liksom bara om deras framtida räddning. Att det kommer någonting annat, det finns någonting längre fram. Utan han ser någonting som är väldigt mycket längre fram. En annan slags räddning som också är på gång. Och det här är något av det både väldigt, väldigt svåra men också väldigt spännande med profettexterna i Bibeln. Som ofta har flera liksom tidsperspektiv. För Jesaja talar till folket om deras situation. Men han ser också någonting annat, en annan framtid, en annan slags räddning. Det kommer en annan tid. Och det han beskriver, det är Gud som blir människa. Som kommer till oss i Jesus Kristus. Gud som blir människa. Och vem är han? Hur beskrivs han när han kommer till oss? Samma kapitel, Jesaja kapitel 9, kommer upp på din skärm nu igen. Ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn ska vara underbar i råd. Väldig Gud, evig fader, frids förste. Jag har plockat från ett par olika bibelöversättningar när man väljer lite olika ordformuleringar bara. Men det som det Jesaja säger till oss, det är att det är någon som blir given till oss. Ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Det är inte någonting som vi kan ta oss, ingenting som vi fixar till, utan det är någon som kommer till oss. Någon blir oss given. Och det är på hans axlar som herradömet vilar. Det är inte på mina och på dina axlar, det är inte vi som ska bära upp det här som är på gång, utan på hans axlar vilar herradömet. Det är på hans axlar som makten, auktoriteten och tillvaron ligger. Och så kommer de här namnen, de som vi sjöng ut alldeles nyss i den här sången. Underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsfurste. Underbar i råd. Jag tänker, är det någonting som vi har sett de här senaste månaderna i vårt land och ut över vår värld? Det är ju att även om vi kan väldigt, väldigt mycket, så vet vi ganska lite. Det gissas friskt åt alla håll. Hur blir det? Vad blir det? På vilket sätt? Det är mycket som vi inte vet. Och in i ditt liv, i din situation, det är ganska mycket som du inte vet. Tänk då att det kommer en till dig som är underbar i råd. När du inte vet, så finns det en som vet. Jag tycker det här är fantastiskt. Det här är ett uttryck som jag använder på något i min bön ganska ofta. Kanske för att jag vet så lite och tycker att jag behöver så mycket hjälp. Gud, jag vet inte, men du är underbar i råd. Du som vet, du som kan, du som ser hans vägar framåt. Att den guden får leda mig, ge sina tankar, tala ut sin vilja över mitt liv, över ditt liv. Underbar i råd. Men det är inte så att det är en Gud som bara tycker och har idéer och tankar, utan också en Gud som kan genomföra. För han är också väldig Gud. Underbar i råd, väldig Gud. Är det inte det som är, ska jag säga, definitionen på Gud? Väldig. Alltså stor, mäktig, makalös, någonting utöver allting annat. Har du en stor Gud, min vän? Vet du att Gud är stor? Att Gud inte är ditt och mitt lilla hobbyprojekt vid sidan om, utan han är väldig Gud. När du ber, ber du till en stor Gud. En Andrew Murray, han skriver i en av sina böcker så här: bönens makt är nästan helt beroende av vår uppfattning om vem det är vi ber till. Bönens makt är nästan helt beroende av vår uppfattning om vem det är vi ber till. Tänk så här. Om våran bil är lite trasig för tillfället. Och om jag skulle säga så här, min bön är att, kan du laga min bil? Och så skulle jag vända mig till Rebecka. Hon sitter här nedanför kameran. Inget ont om Rebecka, men om jag skulle ställa den frågan till Rebecka så skulle jag känna så här, jag vet inte om jag riktigt tror att det här kommer att ordna sig. Rebecka är bra på mycket, men jag tror inte att hon skruvar så mycket bilar. Så att min förfrågan, min bön, den skulle inte vara fylld av tro att bara, yes, nu kommer det ordna sig för jag frågar Rebecka. Om jag däremot skulle vända mig till Pernilla som sitter på den sidan kameran och säga, Pernilla, kan du laga min bil? Då skulle jag känna en ganska stor tillförsikt i min bön att det här kommer att ordna sig. För Pernilla, hon skruvar gärna i bilar. Alltså, beroende på vem det är jag vänder mig till, så har min bön en helt annan klang och en helt annan tro och förvissning. Bönens makt är nästan helt beroende av vår uppfattning om vem det är vi talar till. Har du en stor Gud, min vän? Han som är väldig Gud. Och så är han evig fader. Eller för alltid far, som orden säger. En som alltid välkomnar mig som barn in i huset. En som aldrig lämnar. Tänk så många i vår värld som lider av frånvarande fäder på olika sätt och har gjort. Men till Gud, han är evig fader. Det är så vackert. Som aldrig lämnar. Fadersfamnen är alltid öppen och välkomnande för dig. Underbar i råd. Väldig Gud. Evig fader och fridsfurst. Eller prinsen över frid. Kaptenen över frida. Orden kan användas på många sätt. Det är han som basar över frid. Och det är ordet shalom. Han är den som basar över shalom. Som är prinsen över shalom. Och shalom är ett uttryck som står inte bara för fred. Alltså avsaknad av krig och strid. Nej, shalom talar om läkedom. Shalom talar om helhet, om hälsa. Shalom talar om vila, om harmoni. Det är vad shalom står för. Och han är prinsen över Guds shalom. Det är det han kommer med i ditt liv. Och kanske är det den friden som du behöver idag. Någon som kommer med den helheten, med den läkedomen. In i vår tid, i vår värld, i vårt land, in i ditt och mitt liv som präglas av så mycket märkligt den här tiden. Våra liv som påverkas väldigt olika mycket av det. Men jag tänker också in i den vilsenhet som finns annars. Jag pratade med en häromdagen bara som berättade om en familjemedlem som skulle opereras för cancer här om några dagar. Och bara blev påmind om att, ja men, livet fortgår ju. Människans vanliga kamp finns ju kvar av både glädjeämnen men också svårigheter. Livet fortgår. Och det finns både tacksamhet och glädje, och det finns också kamp och svårigheter. Men in i den här tiden, in i ditt och mitt liv, så finns det ord av hopp. Det finns en som är ljus i mörkret. I advent så tänder vi lite symboliskt ljus. Som en, på sätt, en symbol för ljuset i mörkret. Och nu vill jag plantera en bild i ditt sinne som jag hoppas att den förföljer dig genom hela december. Varje gång som du tänder ett ljus med en tändsticka. Det kanske funkar med en sån här gammaldags tändare med ett litet hjul på också. För det som händer är att när du drar tändstickan, det skrapar ju lite grann. Det är ett visst skrap innan lågan kommer. Och då tänker jag så här. När du tänder ett ljus genom hela december, och du hör det här skrapet, tänk så här. Trots att i mitt liv så skrapar det lite grann. Det är lite friktion, det är lite motstånd, det är lite svårt. Så kan det ändå tändas ett ljus i mitt liv. Ibland kanske tack vare skrapet så händer någonting. Han som är ljus i mörker kommer till dig. Så även om det skrapar lite i ditt liv så kan det få brinna i ditt hjärta. Varje gång du tänder tändstickan, du hör det här. Tänk så här, även om det skrapar lite i mitt liv, det är lite friktion, det är lite motigt. Så kan det få tändas ett ljus i mitt liv, för han kommer till dig och mig. Jesus bor i mig. Det finns hopp, för det finns en Gud som ser och älskar dig. Han vars namn är underbar i råd, väldig Gud, evig fader och frids förste. Ta emot honom, välkomna honom, öppna hjärtat på vid gavel och säg: Jesus, kom in